I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Yeah, 1, 2, 3, and to the foe, Amir Malik Pour and Muhammad is at the door.
Okay.
Välkomna hit grabbar, mitt namn är Carl Mikael Andersson och med mig har jag
Andres Viracha.
Välkomna till Käftsmällspodden grabbar.
Yes, so.
Tackar,
välkomna hit.
Long time no see.
Match aktuella båda två.
Mm-hmm.
Härligt.
Ajajaj, vart ska vi börja? Vi börjar med det närmaste datumet tänker jag. Jag tittar på dig Amir.
Fight Club Rush.
Ajajaj. Du ser fit ut alltså, som alltid. Jag har aldrig sett dig out of shape. Men...
Nu är det extra mycket faktiskt. Ja. Senaste 2-3 månaderna har jag gjort allting som jag själv säger till mina PT-kunder att göra. Och
vad är
jag
det
kan
då?
Sköta allting rätt, göra saker och ting. Du vet, många är medvetna om saker och ting men man gör inte dem. Man säger saker och ting utan att följa dem. Och nu senaste 3 månaderna det har gått så långt att på riktigt min tjej tror att jag tar någonting.
Mm.
Hon har sagt det 3 gånger. Hon har menat fullt allvar. Hon kollar mig i ögonen och bara, tar du något? Så jag har aldrig varit så här vältränad.
Det här är första gången du ska ner till bantamvikt, visst?
Precis, och det kommer att vara så lätt.
Mm. Vart ligger vi nu?
Jag är 3 kilo från matchvikten. Utan att ha börjat äta för lite. Jag är mätt hela tiden. Jag mår åt värsta maten nu.
Mm. Wow, och du ser, alltså, du ser inte utsugen ut.
Nej,
du ser inte så här,
det kommer jag inte göra heller.
Om någonting han ser större ut.
Ja, precis. Jag är större.
Jag såg hans bilder från Fight Club Rush. När de tog bilden. Jag bara, åh. Jag sa till honom, jag bara, Amir, du ser ut som Hulken. Vad fan är det här för bild?
Ja, när jag var där, Davor sa, jag har aldrig sett dig så... Så här, lite försiktigt, du vet. Han sa, jag har aldrig sett dig så väl tränad. Det var inte jag heller.
Fan, med tröjan.
Okej. Käftsmällspotten.
Bara för Mo.
Och Mo, du är också matchaktuell.
Yes,
visst? Bara några veckor efter.
Mm-hmm. 3 veckor efter Amir.
25 september i Göteborg.
Yes, det stämmer.
Zone Pro League.
Känns bra. Ska inte ljuga.
Ja.
Och komma tillbaka på en... Alltså, Zone var ju ganska stor.
Mm.
Så jag kollade deras matcher förut när alla stora namn körde där också.
Ja.
Och det är nice att köra på deras första event när de kommer tillbaka, deras comeback. Och när jag körde på FCR sist var ju också FCRs comeback.
Ja, exakt.
Också första...
Pandemi-FCR.
Ja, exakt. Så jag visade lite där. Så får man visa lite mer den här gången.
Får man kalla dig världens största lättviktare, eller?
Ja, största vet jag inte, men längsta absolut.
Sveriges
absolut. Nej.
Hur lång är du?
Poor wide world.
Alltså, jag tänkte på det när jag såg...
Jag var 1,90.
Jäklar. Alltså, jag sa ju det när du klev in i buren.
Mm.
Jag sa så här, om du skulle tävla i UFC... så skulle du vara UFCs längsta lättviktare. Och jag tror att det stämmer.
Och jag tror det också. För det var Nate Diaz som var längsta innan det, eller hur? För Nate Diaz var...
vet han, James Vick.
Ja. Ah.
James Vick var en 6'3".
Ja, då är kanske 1,90. Han är längre. Ja, jag är ju 6'3".
Ja, 1,90.
Ja,
då lika.
Mm.
Och James Vick, han gick upp. Och du är kvar.
Ja, jag är kvar. Jag har precis börjat.
Men det är lättvikt för dig också.
Exakt.
Mot Navid Badi.
Det stämmer.
All right, hur känns det?
Känns bra. Som sagt, jag gillar inte att ta lätta matcher. Han är bra matchning. Och senaste efter min förra match så var jag inställd för att gå in i buren och köra direkt.
Mm.
Jag hade inga skador. Jag var redo för att köra. Och blev bara otur efter otur, match efter match som blev avbokad. Sen i ett år nästan jag har varit i fight camp. Liksom. Så jag känner mig helt annorlunda. när jag körde, fast 3 månader sedan när jag körde med folk som jag kör mot idag, både jag, min tränare, alla som jag kör med, de ser skillnaden. Och det är, jag har alltid varit lite så här rädd att släppa mina händer. Inte rädd, jag har inte varit bekväm med mina händer.
Försiktig
har du. Jag har aldrig sett mig som en boxare. Jag har sett mig som en MMA-fighter. Jag släpper händerna, jag sparkar mycket, grapplas. Men nu, jag är ganska bekväm med allt jag har. Och jag känner att jag har blivit mycket äckligare i mitt game, kan jag säga.
Ja. Ja, men det är det, alltså folk som har lite den här långa, lanky kroppstypen. Mm. Mm. Alltså när fighter som er lyckas använda den typen av stature, och för att ni blir så spetsiga. Exakt. Och vassa. Ni blir så Tony Ferguson, cut you up real good, liksom mode. Och jag kommer ihåg det när jag kommenterade dig senast. Och du mötte ju min lagkamrat Elvin.
Exakt.
Och jag såg på honom hur han var inte med på att du skulle komma in och täcka så mycket space.
Ja.
Du liksom... Jag
var som en gräshoppare.
Ja, men
som bara, liten men ändå stor.
Ja. Och jag tror att det blir så ifall, som du beskriver, liksom en äcklig fighter. Då tänker jag någon som är nasty och släpper många liksom, så här, tekniker. Och det är armbågar, det är knän. Att man blir så här överväldigad att det kommer någonting från alla håll.
Ja.
Liksom lite så. Och det är ju alltså, superintressant att se hur folk hanterar dig. Mm. I buren. För jag tänker att de du möter kommer vara någorlunda liknande rent fysiskt.
Ja,
men exakt. Du kommer vara ett nytt pussel för alla du möter. Mm. Jag. Mm.
Och det är, jag ser folk att jag, som försöker typ hitta andra folk för att köra mot dem för, alltså, inför våra matcher. Folk som är thai-boxare, folk som är det här och det här. Men jag är, som jag har sagt förut, jag är ganska unorthodox i mitt game. Jag är inte det vanliga alla ser. Så jag brukar alltid köra saker folk inte ser. Så komma. Så det, som du säger, man täcker jättemycket. Så de ser inte saker komma från olika håll. Mm. Bara för att man är så lång och man släpper det från så lång håll. Liksom.
Vi var inne på det förra gången. Vad har du för räckvidd? Alltså, det, måste ju...
det har jag ingen aning om faktiskt. Jag har aldrig lång. Jättelång, kan jag säga.
Shit, alltså.
Man når inte mig.
Vi får testa. Hade vi haft en kamera här så hade vi kunnat testa en sån här. Men jag vet inte hur bra det blir för podden.
Jag har måttband där. Så vi kolla sen.
Gå till botten med det här.
Men vi behöver inte gå ut med det.
Nej, jag vill veta faktiskt. Jag vill veta.
Amir, jag tänkte vi kan gå tillbaka till dig och din match. Det är den som kommer här nu nästa helg. Ni som lyssnar på det här. Beroende på när avsnittet kommer ut.
Vi spottar ut avsnitt just nu, känns
det. Ja, köttar ut massa avsnitt. Ja. Jag vet det, hörde by the way idag att galan är flyttad till dagtid. Det kanske du redan visste.
Jag har inte vetat någonting. Jag bryr mig inte vilken tid det är. Jag har tränat 2 pass per dag, så vi kan köra dem på morgonen om de vill.
Det är den, eller hur?
Yes.
Nej, för vet du, UFC som också är den 4 september hade varit UFC London. Och ja, UFC precis. London lägger de alltid på svensk tid, alltså London-tid.
Europeisk tid.
Men på grund av corona så har de flyttat den till Vegas, men de har behållit the time slot.
Okej,
okay.
Så det är tidigare.
Yes, så eftersom FCR inte kan, sänds ju på Fight Pass, vi kan ju inte krocka med UFC, så kommer galan att vara på dagtid.
Okej, okay. Nej, men det ändrar ingenting för mig. Jag har inte ens räknat med vilken tid det ska vara. Det kan bli, så när jag var på VM-landslaget, jag fick vänta 4 timmar ifrån den tiden jag trodde jag skulle gå match. Så nej, jag planerar ingenting. Jag går dit och sen värmer upp när de säger till mig det är dags.
Minor issues.
Jag tänker det med liksom så många amatörmatcher du har, vi pratade precis innan.
Yes.
Är det 21, 22?
Vinster bara.
Aha, 22 vinster.
Så om vi räknar allting, det kanske är 25 tror jag. Något sånt. Ja.
Och det är en sån här competitive architecture, det är nästan som brottning, alltså som du också sysslat med, att det spelar ingen roll, du vet inte vem du ska möta, du vet knappt vilken tid, alltså invägning kan vara, du sa ju nyss liksom att du är liksom idag 3 kilo ifrån vikt.
Yes.
Och jag menar, jag har varit tyngre än så som amatör, alltså så här, så
jag tänker så här, jag ska vara en fighter redo för att fightas, jag ska inte bli en fighter 4 september, då är det för sent. Det är för mycket grejer som ska sitta på plats. Allting sitter på plats. Jag kan gå match nu. Jag kan gå match om en halvtimme, jag lovar. Jag är redo. Jag kan fixa vikten om en halvtimme. In i en bastu en halvtimme, 3 kilo borta. Okej, kanske inte 3, men ingenting ska ändras.
Och vi hade ju din motståndare Alexander Löf här på plats.
Okej, okay, ja.
Alexander Löf.
Löf!
och du har lyssnat på avsnittet.
Yes.
Är det någonting som stack ut för dig? Som
det var extra tråkigt, det var fett tråkigt. Jag var på jobbet, inte för att han var tråkig, jag vet inte. Jag förväntade mig, det kan vara så att mina förväntningar var höga eller jag lyssnade lite så här mer personligt liksom. Jag ska sägas någonting, jag ska koka, jag ska skriva
någonting. Du ville fånga in någonting som...
Precis, precis.
Exakt, jag tänkte säga, jag ringer han och säger, kom hit om du är man. Men han var respektfull som han brukar vara. Skön kille, bra människa, bra atlet. Ingenting speciellt, alltså det var inte kul att lyssna på dem, jag ska vara ärlig. Från min perspektiv, sen det var jättebra avsnitt, ni pratade med en atlet som... Om sina
man skulle kunna fånga upp någonting alltså att ni skulle ha mött tidigare. När Daniel...
Det var så här, just det, den delen. Jag började prata där medan jag lyssnar, sen jag kom på att ingen hör mig. Den galan, det var en SM-gala, jag har aldrig tränat så här. Alltså jag var så taggad för jag ville ha min sista SM-guld och sen gå över till proffs. Daniel och Alexander mötte varandra och jag skulle möta vinnaren. Och Daniel vinner matchen men får inte godkänd av läkaren att möta mig. Och jag väntar i finalen. Precis. Där. Jättetråkigt att inte gå match. Mm. Så någon som är både från Pancrase och jobbar för förbundet. Nu säger jag inget namn. Niklas. Han springer till han. Han hade frågat honom. Han bara, du ser fräsch ut. Vill du möta Amir? Och Alexander hade sagt, ja, alltså, om vi får godkänt, absolut. Och han går inte och kollar upp det. Han skriker till mig på läktaren. Han bara, han långa vill möta dig. Jag visste inte vad Alexander hette då. Daniel kände jag lite grann. Mm. Men han bara, han långa vill möta dig. Och jag springer och börjar byta om, du vet. Och det var så här, 3 matcher kvar till den viktklassen. Jag har tagit på mig kläderna, jag har letat efter någon som kan linda mina händer. Då kommer han springande, han bara förlåt. Jag kollade inte upp det, det är inte godkänt, ni får inte tävla.
Wow.
Så, så i ungefär 15 minuter hade jag Alexander som motståndare. En gång i tiden.
Så det var inte du som tackade nej till det här då?
Nej, man tackar inte nej till en sån match. Det var SM-guld liksom. Och jag fattar att Alexander inte tackar nej heller. Han har förlorat en match, han är ute i turneringen, men nu får han chansen. Gå en match för guldet liksom. Mm. Bara gå in och klappa, du får en silver. Vem gör inte det?
Mm. Ja.
Mm. Men jag fattar att det inte är godkänt.
Och nu när det är dags att möta honom och du berättar att du tränar 2 gånger om dagen, du är in the best shape of your life och allting. Är du en liksom så här game planner när du vet vem du ska möta nu? Alltså börjar du gameplana eller är du så här, spelar ingen roll vem som står framför mig, jag kommer göra Amir, jag kommer göra det jag gör.
Jag tror den andra. Jag gör det som känns bekvämt där och då, sista dagen. Jag har några små saker. Vissa gånger jag tänker så här, jag ska börja med det här eller jag ska öppna upp med det här. Sen går man in, personen tar 3 snabba steg åt vänster. Man bara, fuck that, det funkar inte. Vi måste komma på något nytt. Och ingenting är bestämt. Jag skriver inte ner saker och ting i sten. Liksom. Jag går in och sen, det beror lite på dagsformen också. Vissa dagar man ska gå match, man vill bara slå av huvudet på personen. Vissa gånger man tänker så här, man kollar på någon highlight, man säger Khabib, man blir så här inspirerad, man vill ta ner och så här grinden, smasha dem. Som själva Khabib åkte på en sån, när han mötte Johnson, heter han? Han hade råkat kolla på Muhammad Alis highlight. Han går in och börjar boxas, han håller på att bli knockat. Han berättade i efterhand att han hade sett en highlight, boxnings highlight. Så jag tar det jag känner för där och då.
Men det känns ju lite som man brukar ju ha 2 gameplan. En gameplan som man har innan fighten och en gameplan när de stänger burdörren. Alltså den där gameplanen kommer...
Ja, men det är det som är roligt. Vet, ni som kommer dit och kollar på min match, ni vet ingenting vad som händer. Och det är det som är roligt. Ni får se vad som händer. Det är samma sak för mig. Det är det som är roligt. När jag går in, det är då jag får veta vad jag vill göra. Vad som kommer hända liksom. Om jag ska börja brottas och sen vill säga jag dyker 2 gånger. Jag får inte ner personen. Jag går inte för 3/4 i samma minut liksom. Då måste jag hålla det stående för att det funkade inte. Och någonting är fel. Måste vänta på kanske bättre timing eller någonting. Så ingenting är planerat i huvudet faktiskt.
Det stämmer ju. Alltså, perfect example är ju din sista fight mot Illas.
Just det, ja precis.
Perfect example. Mm. Man såg ju, de vevar, de sänker varandra och sen han vinner med rear naked.
Precis, och vi hade sagt att vi ska helst undvika marken med Illas för han är lång och så här, konstiga lås fungerar. Mm. Mm. Men det blev andra hållet, jag drog ut honom. Mm.
Så. Och den matchen blev du skadad i svaret så höger handen.
Yes, högra underarmen gick av. Här ser ni, jag hade 8 skruvar här.
Oj.
Och jag gjorde en operation 2 veckor tror jag efter matchen. Den var på väg att bli bra, sen fick jag corona. Coronan blir bra på papper, men tydligen var någon infektion eller någonting kvar i kroppen. 2 månader senare jag blev inlagd på sjukhuset med syrmask och allting.
Oj.
Jag fick så här en kraftig infektion i kroppen. Efter 2 veckor, mina organ i kroppen var nära att lägga av. Alltså, infektionen var väldigt, väldigt hög. Och armen som jag hade skruvarna i svullnade. Det blev som en mjölkpaket på underarmen. De fick göra en akut operation, ta ut allting. Det var typ ruttet där inne. Det hade infekterats
i armen.
Mm. Och nu vet vi inte. Vissa överläkare säger att det var infektionen på grund av att när de hade opererat armen första gången någon bakterie har ramlat in som har utvecklat sig. Vissa säger att mina lungor var ju skadat av coronan. När man kollar på bilden, det är som att man har skjutit den med en shotgun. Liksom. De säger att jag har haft sår där och börja träna för tidigt. Så såret har öppnat sig och blivit infekterat. Och de säger så mycket olika grejer. Du vet, när jag blev skickad hem efter infektionen. En av läkarna sa till mig att du kan gå hem och träna hur mycket du orkar. Jag bara, jag är elitidrottare. Får jag pressa mig? Han bara, gå hem, gör vad du vill. Jag går till klubben, Omar säger mig. Han bara, vad gör du här? Han visste att jag har haft infektion i kroppen. Ja. Jag bara, jag ska träna. Jag har fått godkänt. Och jag var så här, yr bara för jag gick ner från trappan. Han bara, du kan dö här. Gå hem. Och sen bokade jag tid hos läkaren igen. Jag går ut och pratar med dem. Jag får en ny läkare. Han bara, ja absolut. Du kan få permanenta skador på hjärtat om du tränar med den här kroppen efter en sån infektion. Du har fortfarande infektion kvar i kroppen. Du går på antibiotika. Jag bara, med en annan överläkare som visste att jag är lite idrottare och kommer träna stenhårt. Sa till mig, det är okej. Okay. Han bara, nej, jag måste ha menat något annat. Så jag hörde mycket såna konstiga grejer. Oj. Som inte, om inte teamet hade koll på mig, jag tror att det hade tagit livet av mig. Alltså.
Sjukt alltså. Mm-hmm. Sjukt.
Wow. Så jag vet fortfarande inte vad det var som gjorde att jag blev så här. Men skruvarna är borta, skelettet är läkt, allting är bra nu. Lungorna är bra.
Hur lång tid tog det innan du kunde börja träna 100%?
100%, det var typ 4 månader sedan, om jag ska vara ärlig, jag kunde träna. Lungorna hände inte i kapp.
Ah.
Jag kände att jag är klar. Så fort man växlar upp för att börja träna som alla andra, lungorna sa ifrån. Mm. Men för 4 månader sedan, precis innan sommaren började, det var april, maj, där någonstans.
Ja.
Där kände jag att det är inte lungorna längre, det är bara dålig kondition. Och jag fixat det och hela sommaren jag har haft riktigt bra träning. Jag har aldrig tränat så bra. Det finns nästan ingen punkt där man säger det är slut. Liksom. Det finns alltid lite till att ta. Så nu mina tränare stoppar mig. Att jag inte tränar för hårt. Så kroppen hänger med hela tiden. Och återhämtningen, den är wow.
Gud, det måste ha blivit någon slags switch då mentalt för dig att först gå så länge och i huvudet känna, ah fan, lungorna håller inte, lungorna precis, håller inte. Precis. Och sen när det nu har kommit ut ur det,
yes,
då är du inne i det här.
Det blev en switch, inte som den i Solsidan. Men på riktigt, alltså jag är nyfödd. Jag har börjat med MMA för 5 månader sedan, känner jag. Jag är så taggad. Allting börjat om. För att de varnade mig. Först ringde en läkare, en överläkare, och sa så här. Du får inte dyka mer resten av ditt liv. Du har permanenta skador i lungorna, bla 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 bla. Jag bara, jag vill ha allting på papper. Skicka hem allting till mig. För att jag vill gå runt och kolla upp dem igen. Du vet inte vad du säger. Det här är, alltså, det är slut på mitt liv om det är så.
Ja.
Nej, men du får inte dyka bara. Jag tränar elitnivå. Allting handlar om kondition liksom. Mm. Men jag ska dubbelkolla det. Sen återkommer jag. Det tog 1 månad. De ringer mig 4 stycken. Alla ger mig godkänt. Att nej, vi tar tillbaka det vi sa. Du får träna och sånt. Jag bara, vet du vad? Jag vill ha det också på papper.
Oh, vad rörigt.
Alltså. Ja. Det var, du vet, problemet var varje gång man ville träffa en läkare, prata med en, det var under pandemin.
Mm.
Landet hade större problem än lilla Amir Malekpour med sina lungor och tävlande. Mm. Så varje gång man ville bara prata med någon, Det tog så här 3 veckor bara för att de ska ringa tillbaka.
Ja.
Det var det som var problemet. Så dålig timing på de här skadorna, men bra timing på första skadan där armen gick av. För att det var sista galan innan pandemin kom. Jag bryter armen, en vecka senare de bara, nej, ingen MMA mer, ingen annan får tävla. Det är inte bara Amir med sin brutna arm. Liksom. Jag visste att jag kan inte slåss på ett år, men det gällde alla, ingen fick tävla. Mm. Så jag har inte hamnat efter någonting egentligen. Mm. Det enda är, jag skulle möta någon som Bartosz till exempel, om jag skulle vara aktiv under hela pandemin. Nu får jag börja med en debutant som är lika farlig som Bartosz, tycker jag. Det är det enda som har ändrats, men det fixar vi fort.
Nice, alltså gud vad taggad jag blir.
Ja, sen känner jag så här, förutom det så har ni utbildat er också. Det är därför du måste ha mer kontroll på din träning och mer...
Absolut, det var största positiva grejen som har hänt. Liksom. Den vände allting. Jag har inte varit ledsen för någonting som har hänt. För att om skadan eller pandemin inte var där, jag skulle inte ha haft tid att plugga mer. Det var så här, slut. Du får inte prata om plugg längre. Jag ska bara träna 2 pass per dag som jag gör idag. Jag har kanske 1 timme fritid varje dag. Jag bor i Kista, tränar i Farsta nu. Det tar 1 timme och ungefär 20 minuter, 1/4 kommunal. 2 gånger per dag fram och tillbaka. Så 5 timmar per dag reser jag bara.
Oh, wow.
Okay. 1,5 timme på morgonen träning tills man duschar, det blir över 2 timmar tills man lämnar stället. 8-9 timmar per dag går åt det. Och sen mellan dem, det är inte en arbetspass där du kan göra någonting. Man är helt slut. Om man inte vilar, det räcker när min tjej sätter mig diska och laga mat. Jag kan inte träna på kvällen, det är slut. Jag måste lägga mig i soffan och inte göra ett skit. Det enda jag börjat göra nu när jag är i bättre form och återhämtningen är där, jag tar en PT-kund emellan. Så med det som hände med den här pandemin och att man inte fick träna och jag var inte redo att träna så här hårt, jag tog tag i den här PT-utbildningen. Jag har alltid velat jobba med det jag älskar och jag visste inte vad det var. Jag trodde så här, jag ska vara fighter, jag ska tjäna så mycket pengar så att efter karriären jag behöver inte jobba mer. Men det är inte realistiskt. Alla kan inte bli... stenrika inom fighting. Och det ska inte vara det som är målet. Då kommer man stressa. Om jag jagar pengar, jag får inte ett skit. Men om jag gör det jag älskar och blir så bra som möjligt utan att jaga pengar. Pengar blir en bonus, en automatisk grej som kommer. Du kan, jag tror jag nämnde det förra gången vi var här på Chefsmällpodden också. Du kan bli bra på vad som helst. Du kommer tjäna pengar. Om du klipper gräs, liksom, du kommer få betalt för varje kvadratmeter. Du kommer inte jobba på Haninge kommun, liksom. Med respekt till alla som jobbar där. Så jag tog utbildningen där och sen Mo, vi träffas ju dagligen både på träningen och jag umgås med mer med han än vad jag umgås med min tjej, om ska vara ärlig.
Samma här. Vi brukar skämta att Amir är min tjej och jag är hans tjej.
han blev inspirerad tror jag och tog samma utbildning, samma skola. Nu ska vi inte göra reklam för dem, men intensiv PT heter det. Och nu jobbar vi...
Distans.
Ja, precis. Vi gör det hemifrån.
Jag måste säga att jag går exakt samma utbildning just nu. Jag har precis börjat.
Grymt. Ja. Vi har alla prov. Se till
bra,
vi kan fuska.
Det är bra utbildning.
Ja,
fixa det.
Ja.
Det är det som är bra med den utbildningen. Man lär sig inte så mycket onödigt som alla andra skolor. Som inte kommer på provet, det kommer inte komma i verkliga livet heller. Det går fort. Du lär dig det du behöver kunna ute.
Och inte bara det, jag tycker det som är bra med den här utbildningen och utbildningarna som man går, vi ser ett år, de är jättebra. Men den här utbildningen visar vem kommer bli en bra, alltså ett bra PT. För att du kommer plugga tillräckligt för att du ska kunna så starta en liten karriär. Liksom. Därefter, it's all up to you. Men om du går till de som är lite längre, då måste du göra det här, Allting blir så här planerat för dig. Men nu... Då var det så här, okej, här har ni materialet. Gör vad ni vill. Vill ni bli bra på det, då köper ni den här boken extra och ni läser. Och det var ju verkligen så här. Vi
köpte olika böcker. Allting beror på dig liksom, hur mycket du vill.
Ja. Vi tränar på varandra. Vi gick ut och göra det här, göra den där. Testa på den här personen, testa på den här personen. Kolla den här videon.
Och vi hade så här, hållit pass och sånt innan också. Så allting var inte nytt. Det var bara mer ta utbildningen bara.
Det blev bara och
med det sagt fick vi en planering för efter karriären också. Vad man vill göra, liksom, jobba med träning. För att det ska inte bara vara lidande, det ska vara hämta in pengar också.
Så om någon som lyssnar på det här är intresserad av att komma upp på soffan och börja träna med er, vart vänder man sig då?
Ni kan skriva till oss på sociala medier eller våra mejl, våra namn, Hotmail.com, han säger Gmail tror jag. Men sociala medier, Facebook.
Lättaste Instagram.
Ja, precis. Där är jag väldigt aktiv.
Instagram, du hittar Amir på hans Insta, mig på min Insta. Annars kan du skriva Amma Fitness på Instagram så kommer det till vårt page.
Precis. Det var så här, Mo hade, han jobbade på en kläderbutik. Mm. Och vi träffades en gång, vi pratade lite om olika grejer. Jag kommer ihåg, jag sa så här, jag bara... Slavarna innan, man slog dem, man väckte dem med piska för att de ska börja jobba. Och nu är slavarna, alltså det, slaveri är förbjudet längre, man får inte slå folk och så. Men slavarna har gått och köpt väckarklocka för att gå till sina jobb själva, automatiskt. Och han kollade på mig i typ 3 sekunder, han bara, ah, det kändes, jag har ont i hjärtat. Vi var, så här, vi var nära hans jobb. Och sen dagen efter kommer han till mig, han bara, jag har sagt upp jobbet.
Det är
helt oplanerat utan att söka jobb eller
något. Det är lite sånt för, alltså, det är lite sånt för mig. Det, för mig, om jag inte jobbar med någonting som jag älskar verkligen och brinner för, ja, det är inte min pappas företag. Mm. Så där, ja. Alltså, alla som är där ute och vill anställa mig, gör inte det. Det är lite så, men det var lite så där för mig. Jag jobbade retail ganska länge. Jag gillar att prata med folk, men... Det är ingenting jag bryr mig om. Kläder och så här. Jag tar på mig kläder. Visst, man ser bra ut. Hey.
Ingenting du vill göra karriär i?
Absolut inte. Jag ville att allting ska handla om träning. Mm. Allt.
Jag tycker det är en av de få grejerna som är fortfarande äkta ute i samhället. Mycket filter, man låtsas saker och ting. Men just träning, där folk svettas, mjölksidan är inne i bilden. Alla filter ramlar av. Man är sig själv. Och att se människor i sin råaste form är det roligaste jag vet.
Inte bara det. Jag tycker just nu hela samhället har blivit ganska plastic. Alla går efter det som tjänar mest pengar, eller alla går efter det som deras familj vill, eller det som är lite trendigt. Ingen går efter deras passion. Nej. Efter deras dröm. Och jag tycker det är jättesynd. Och det var det jag ville göra. Och min dröm är att bli en atlet eller jobba med atleter. Jobba med någonting som har någonting med träning. Förutom det, hela min familj, min mamma civilingenjör, min bror gjorde samma sak, pluggade samma sak. Alla är ingenjörer eller läkare eller har någonting att göra med det.
Tandläkare.
Ja, 100%, jag lovar dig. Min mamma, du ska bli läkare.
Om man kollar vilka vi har mest respekt för, vilka vi ser upp till, det är folk som är inne i träningsvärlden. Mm. Vi ser Omar Buic. Vi har aldrig suttit och pratat med varandra utanför träningen i en timme. Det har inte hänt, men jag har lika mycket respekt för han som jag har för min farsa. Mm. Det kommer ifrån att jag ser upp till folk som gör det de älskar, speciellt in i träningen, för att där är jag själv inblandad. Det är klart att jag vill bli bra inom det. Och jag kommer inte känna mig lycklig förrän jag gör det. Jag kan bli så här, jag är utbildad flygplanstekniker. Jag kan jobba med flygplan och bla bla, men det är bara pengar, inget annat för min del. Mm. Ingenting lockar mig där. Och det var, men ju, träningen, jag kan göra det gratis resten av mitt liv.
Det var ju så jag tänkte också, för att min mamma brukar, hon är väldigt iranisk av sig kan man säga, alltså väldigt persisk av sig. Hon brukar ringa mig, den här vännen som du känner tjänar så här mycket pengar nu, den här vännen gör det här. Jag bara, okej, men är de glad? Hon bara, vad menar du? Jag bara, är du inte glad att jag är glad? Hon bara, jo. Jag bara, okej, då låt mig vara. Alltså pengar är inte värsta grejen för mig. Såklart, om man har pengar, man har bättre liv.
Det är en verktyg för att...
Ja, någon sa ju det. Money doesn't buy happiness, men jag har inte sett någon så här ledsen bakom en Lamborghini. Mm. Och jag relaterar. Men för mig, det är så här, att gå på mattan varje dag, svettas, slåss. Sen dag ett när jag började MMA, det har varit mitt liv. Och jag kan inte förändra det. För det är det jag brinner för.
Man brukar ju säga, man smakar inte lycka förrän det är balans i hormonerna i hjärnan.
100%.
Efter träning... Det är det vi känner liksom. 100%. Den lyckan folk måste ha miljoner för. Du måste jobba, vi ser 30 år stenhårt och ha tur för att få den balansen i huvudet liksom, att känna dig lycklig. Vi
100%.
Upplever det varje kväll. Alla som tränar, de fattar vad jag säger.
Mm. Ja, men det är
de
så.
Mår ju bättre.
Alltså, i morse vi hade konditionspass, jag höll på att dö under konditionspasset. Men efter passet, jag känner mig levande. Under passet, jag känner mig levande. Och det är det som räknas för mig. Jag behöver inte mer än det.
Tror inte människor känner sig leva. Alltså, vi mår inte bra av att inte göra svåra grejer.
Exakt. Det är det att man tvingas att förtjäna. Typ när du säger att sen åker jag hem och jag måste vara på soffan och ta det lugnt. Mm. Du måste förtjäna den tiden.
100%.
Och det är det du åker iväg och gör.
De frågade mig när jag var i landslaget. Det var någon kort intervju. Det var bara text. De frågade, vad vill du från livet? Jag skrev så här till dem, de skrev det på sin Facebook-sida. Och jag menar det verkligen. Jag bara, jag är 50-55 år gammal. Sitter vid en pool någonstans. Och han har en martini och en cigarr i handen. Så här skrev jag. Jag vill veta att jag förtjänar det här lugnet. Och det här att jag är här och chillar. Jag har gått igenom mina krig. Det är inte så att jag hade en rik pappa. Eller jag hade tur. En kompis som hade bra business har fått hit mig. Ingen annan än min frus stjärna. Jag förtjänar att sitta här med min cigarr och martini i handen. Och jag har gott samvete. Jag kan dö imorgon. Jag bryr mig inte.
Men det, jag blir intresserad av, vad gjorde du innan du kom till, jobbade du liksom en massa som flygplanstekniker och sen gick du över till träningen?
Jag jobbade som servicetekniker med maskiner i Stockholm. Jag sökte alla jobb för att komma till Stockholm. Jag ville träna med de bästa i Sverige. När jag pluggade i Västerås för typ, vad var det, 12 år sedan, jag såg en dokumentär på tv som håller på att ta slut. Jag såg 3 killar, de var så lyckliga. Jag såg någonting i dem som, jag kan inte sätta ord på det, men det är det jag känner varje dag. Jag såg lyckan och det här framåtkänslan i dem. Serien tar slut, jag fattar inte vad det var, men jag fick med deras namn. Jag skrev ner dem snabbt, jag googlar, jag säger okej, det handlade om MMA. Och jag börjar så här, söka de här personerna på nätet. Det var Reza Maddag, Tor Trueng och en till. Den tredje kommer jag aldrig ihåg, men jag tror inte han lockade mig så mycket. Men lugnet i Tor Trueng och lyckan i Reza, det var inte lätt att blunda för. Och när jag kollade upp att de är MMA-fighters, och jag har alltid varit så här, jag har velat vara en idrottsstjärna, men det blev inte av. Jag körde brottning, vi kom till Sverige. Jag var på en flyktingsläger i 3 år. Sen kommer vi hit, man måste plugga och sånt. När jag flyttade till Kalmar. Min farsa hade fortfarande makten över mig. Han tvingade mig plugga till flygplanstekniker. Eller han hjärntvättade mig. Tvinga, jag vet inte vad jag ska säga. Men det var ingenting jag ville. Men när jag såg det där. Då tändes det en lampa igen i mitt liv. Att vänta, det är inte kört. Jag kan bli det jag vill. För att de här killarna, de var inte unga. De var inte 22 år som brottarna brukar vara. Och de hade en lång resa framför sig. Det här var 2009-10. Så Rezas resa hade precis börjat. Och jag tänkte, jag ska fan haka på. Så jag blev klar med utbildningen. Det här var sista månaden kanske. När jag hade sista månaden kvar av utbildningen. Jag åker hem, jag börjar söka jobb i Stockholm. Jag fick något jobb med flyg i, jag tror det var Norrland. Och min pappa bara, du måste ta den. Jag bara, nej, lyssna. Du har tvingat mig en gång. Jag la 4 år av mitt liv på den här jävla utbildningen. Jag pissar på den, jag vill inte ha den. Och du kan inte tvinga mig mer. Nu har jag ett mål. Innan jag hade inget mål. Han kunde ha tvingat mig att skaffa barn också. Jag vet inte. Men nu när jag har ett mål, då tänkte jag att jag tillåter inte någon lägga sin fot i mitt liv. Så jag började söka jobb i Stockholm. Jag lovar er, jag sökte till Burger King till och med. De ringde mig från Burger King. De bara, vi läser att du är flygplanstekniker. Vad gör att du söker till Burger King? Jag bara, jag måste flytta till Stockholm. Jag vill träna MMA och så. Vi ska höra av oss. Bla bla. Men de hörde aldrig av sig. Jag fick en arbetsintervju. Jag kommer hit. Jag kom för tidigt, jag kunde inte trafiken och så, jag visste inte hur man ska göra. Jag tror jag var här 4 timmar för tidigt. Jag går in, de sa du har kommit för tidigt, gå ut, kom tillbaka. Jag går ut till stan, jag visste inte var jag åker. Jag bara hamnade i Stockholms gator. Jag ser en stor logga med Superior Challenge och det kände jag. För att jag hade kollat på matcher, det hade gått 6 månader. Mitt liv handlade om MMA, jag kollade på MMA hela tiden. Och jag drar i handbromsen, jag parkerar framför skiten. Det var Budo Fitness-affären i nära Rådmansgatan. Vad hette det? Den tiden, det var en jättestor Super Challenge-logga där. Jag parkerar bilen utanför, jag springer in. Det var så här, jag känner mig som en barn bland godis. Liksom. Jag går in, gissa vem som är där inne. Reza. Jag kunde inte prata, jag fick tårar. Men jag bara, fan jag måste gå fram. Han måste veta hur mycket jag älskar han. Så jag gick fram, jag bara, jag har blivit väldigt inspirerad av dig. Jag ser upp till dig, jag har mycket respekt för dig, bla bla. Och gud vad snäll han var. Alltså. Han kramade mig och sa så här, fina grejer tillbaka. Jag går på arbetsintervjun. Jag gjorde allt för att få jobbet. Och jag fick det jobbet. Jag började söka lägenhet. Jag fick bo 5 minuter ifrån den klubben Reza tränade i den tiden. Hilti i, vad heter den? Någonstans i södra Stockholm. Glömt namnet.
I Årsta någonstans.
Va? Årstaberg, precis. Och att träffa Reza varje dag på träningen. Alltså, det var som att man träffade, vem ska säga? En stor förebild liksom. Så det gav mig väldigt mycket energi och det gjorde det lättare för mig att fortsätta träna där.
Så, ja, verkligen. Så, men då Du hade inte börjat med MMA än, utan du var brottare då?
Jag hade slutat med brottningen, jag hade börjat med boxning.
Okej.
Okay. Också av samma sak. Jag såg en tjej som, såg första tjejen som lockade mig i mitt liv. Jag var 17 år och såg en tjej. Du vet, jag var så här, jag ville ha grymma, coola kompisar. Jag var inte i den här världen. Jag ville ha en tjej, jag ville ha en snygg tjej, jag ville se och så. Det fanns inte i mitt huvud. Jag såg en tjej på gatan, jag bara, tjejer kan också vara coola, fan. Det här tjejen, det var inte så att jag vill så här attraheras på en sexuell sätt, utan jag ville vara nära henne bara. Jag såg, hon var cool. Mm. Och jag försökte så här få lite mer information av killarna. Jag märkte att hon bor i samma område som mig i Kalmar. Men det var inte lätt. Hon valde ute. Jag förstod att hon tränade stenhårt. Hon var boxare, sydsvenska mästare i boxning. Och pluggade samtidigt. Så jag började på boxningsklubben där i Kalmar för att lära känna henne.
Okay.
Efter kanske 6 månader, jag var en bra boxare. Vi började komma närmare varandra, träna med varandra. Så den vägen, 13 år senare är hon min tjej.
Jaha, är det sant?
Och nu bor ni,
vi bor tillsammans.
Bor tillsammans.
Ja. Jag har gjort det i 10 år kanske.
Wow.
Det är mindre än 9 år. 2012 flyttade vi ihop. 9 år.
Tränar ni ihop fortfarande?
Hon tränade aktivt tills förra året innan pandemin. Blev nordisk mästare i Sanshu. Det är en så här, kinesisk kickboxning. Det är som MMA fast man slås inte på backen. Sen vi bestämde att hon ska gå MMA-matcher. Vi bokade en match för henne mellan min tjej och Alexander Löfs tjej.
Nej, på riktigt.
Där har vi beefen.
Det var där allt började.
Jag har aldrig tänkt på det, jag kom på det nu. Ja, och de skulle tävlas. Och hon är så här, hon fattar kampsport. Hon vet att det handlar om väldigt mycket kondition. Du måste vara förberedd. Du kan inte gå in och gå på tuffhet och sånt. För att när mjölksidan kommer, den skiter i hur tuff du är. Mm. Det ser bara dåligt ut. Så vi tränar stenhårt, hennes återhämtningspass. Vi går till vattnet, hon ska bada, så här, simma i vattnet och så. Det blir för mycket vatten i öronen, hon får en öroninflammation. Hon kunde inte ens sitta, så hon hade ont dygnet runt. Mm. Vi väntar 4-5 dagar, går till läkare, gör allting för att det ska inte störa henne. Men det är en vecka innan matchen. Jag ringer Jörgen, jag bara, Jörgen, det här går inte. Alltså jag kan inte röra hennes ansikte. Hon har ont i halva ansiktet. Hela sidan hade svullnat. Oj. Halva hennes kind hade svullnat, precis. Så den matchen avbokade vi. Och nu, vad är det? 2 år senare, jag ska själv möta Alex. Ja, hon tränade aktivt hela tiden. Vi slutade sparras med varandra för att jag har märkt alltid när man försöker att inte skada någon eller inte vara hård mot någon, då blir det helt tvärtom. Jag har 3-4 personer i mitt liv, jag kan inte sparras med dem. Okay. Det är 2 killvänner, min tjej, jag vet inte, Mo. Det är han som inte slår mig, jag lyckas ändå inte.
Jag kanske blir fyspass och sådana saker istället.
När det är sparring, vi undviker varandra bara, så enkelt är det. För att vi försöker att inte slå varandra, då allting blir helt fel, det blir bara skador. Jag kör med min tjej i kanske 1,5 år utan att sparras med henne. Hon kan MMA, hon kan marken, allting går bra. Vi tänkte så här, snart ska vi boka en match. Jag höll sparringpass på Pankris i kanske 2 år på söndagar. Och en av mina egna pass... Alla är upptagna. Hon är den enda som är kvar. Det är sista ronden. Jag kollar på henne. Hon kollar på mig. Jag bara, skitsamma, vi kör. Jag tänkte, jag tar ner henne snabbt. Och bara håller positionen så jag inte skadar henne. Vi går fram till när jag ska svepa henne. Hon ramlar. Hennes fot får fäste. Knät går.
Nah.
Korsbandet.
Jag minns fel.
Kunde du? Hur kunde du? Nej,
how dare you?
Jag förstod inte vad som har hänt. Jag förstod att det är så här... Det är ömt, det gör ont, men jag trodde aldrig att det var korsbandet. Oh. Vi går till läkare, det tog tid. Då började pandemin också. Vi hade fått tid för typ 3 veckor senare, de tar bort den tiden. Vi fick vänta 3 månader bara för att de ska kolla upp om det är verkligen korsbandet. Det var korsbandet. Nu har vi gjort 3D-operationen för 3 månader sedan. Det har gått åt helvete. De har haft mycket otur med operationer, dålig jobb av läkarna, det har de erkänt nu. Men det är sånt som händer.
Ja, ja.
Wow.
Så nu är hon tillbaka. Konditionen är där. Allting är där. Hon ska bara sista delen av rehaben där. Hon vill känna sig 100% innan hon kommer till kraft och träna med oss.
Riktigt nice.
Jag vill höra mer om kraft.
Ja, precis. Jag tänkte ställa samma fråga.
Jag har mycket att säga.
Sist ni var här så hette ni Pancras Boys, tror jag hette avsnittet. 73.
Stämmer. En sak jag måste flicka in som Nico sa till mig. Han bara, oavsett vart vi kommer, vilka vi blir, det är Omar som är vår coach.
Okej.
Okay. Allas coach. Så vi kommer vara pankris för hela livet.
Ja. Bra det. Mm. Men hur känns det? Bytt från, eller hur kom det här?
Uppgraderat hela? Lokal typ.
Alltså...
Det var så här, ja, Mokan berätta.
Kör.
Det skulle ha varit pankris med Omar från början, enligt mig, trodde jag i alla fall. Sen med tiden fick vi veta att de ändrade planer, de vill olika saker. Mm. Så när jag märkte att 90% av alla jag tränar med kom till kraft, då kände jag mig tvungen. För att pankris, alltså Omar, alla ära, alltså, han är den bästa människan jag vet. Mm. Men det var bara tunga proffs som var där.
Ja, precis.
Varje träning jag var, alltså jag kunde inte göra någonting. Jag fick brottas allt vad jag kan för att det är det jag är bäst på, för att bjuda på 20% sparring till någon av de där killarna. Det gick inte att testa någonting. Fast de var snälla och allting, men man var på gränsen att skada sig hela tiden. Ja. Men jag körde mycket med amatörerna. Amatörer som är i proffsnivå enligt mig. Mm. Så av kanske 30 pass jag körde, 2-3 stycken var dagpass med proffsen. Resten var bara med amatörerna. Eller jag plockade några amatörer som kom på morgonen och körde. Och nu, alla jag känner flyttat till kraft. Fast det är väldigt långt bort för mig. Jag föredrar att det skulle ha varit närmare. Mm. Jag tror jag bor längst bort, tror jag. Till och med Nico, när vi träffades där, han visste att jag vill jättegärna börja där och sånt. Han sa, men jag förstår vissa som bor långt bort, till exempel i Kista, inte vill börja här. Han trodde inte ens att jag ska börja där. Men
vi svarade så att Omar ville ha mer centralt.
Det tror jag, det var en av kraven vi har hört i alla dessa år.
Vi har hört massa olika grejer, men det finns ingen aning. Ingen aning. No one knows what happened on the way. Liksom. Det är lite så verkligen. Mm. Ja, ingen.
Men luften är rent i alla fall. Det finns ingen som säger något negativt om någon.
Det
finns
ingen bad blood. Jag har inte heller hört något.
Som Nico sa, Omar
man kan
coach.
Väl inte säga något negativt om Omar.
Nej.
Nej, man vågar inte heller.
Nej, det vågar man inte heller. Men han har gjort så mycket för sporten.
Nej, Omar,
han är grym.
Hade det kunnat varit aktuellt för dig att flytta närmare Farsta?
Jag har tänkt på det, men grejen är tjejen jobbar i Kista. Okay. Och jag jobbar inte. Mm. Jag jobbar väldigt lite med det jag älskar liksom. Mm. Så det är lite synd att göra det, tycker jag. Men i framtiden, om hennes jobb flyttar eller någonting, absolut, det skulle vi kunna göra. Men Nico håller på att fixa en minihotell där inne för fighters, och jag kommer ha min säng där. Så jag kommer gå dit på morgonen och komma hem på kvällen i framtiden och ha mina PT-pass där inne kanske.
Jag tänker redan nu för fightcampen, sista 3 veckor jag kommer sova där på klubben.
Wow. Ja. Mm. Vi har inte varit där, men jag har hört att det ska vara väldigt fräscht.
Det är riktigt amerikanskt. Det är så här. Första tanken jag fick, det känns som de har sagt till Nico, allting är gratis, bestäm hur stora ytor du vill ha, och han har överdrivit med allt. Mm. Vi har en handikapptoalett på en MMA-klubb, tänk dig. Det är som sjukhuset. Du går in, det, på riktigt, det känns som att man kommer in i Karolinska sjukhuset när du går in i toan.
Det blir bättre. Så det är det som är fördelen när man väljer lokal utanför sånt.
Precis,
Stockholm.
Det här
har
varit omöjligt att ha i stan. Alltså, du behövde kanske en miljard kronor.
Det hade varit absolut möjligt, men jävligt dyrt.
Jävligt dyrt.
Jävligt dyrt. Då hade man behövt kanske 2000 elever.
Ja, och de ska betala 5000 i månaden.
Börja tjäna pengar. Det är lite så. Ja.
Nej, men det är helt rätt.
Helt sjukt.
Men det ser jävligt trevligt ut där, och det är rätt många som tränar nu. Det är kul att
det är nästan fullt alltså.
Ja.
Mm. Det finns plats på mattan mer. Vi har 2 pass varje kväll, en på morgonen, en vid lunchen tror jag. Ingen är tom, alla är fulla. Mm. Och alla som håller pass där är väldigt duktiga. Det är inte någon som inte vet vad de pratar om. Liksom. Mm. Folk kan kampsport.
Verkligen.
Och visst är ni ett gäng nu som kör stenhårt tillsammans mot FCR?
Ja, absolut.
På kraft. Det är du, det är...
Johnny Toma.
Ja.
Serdar Altas är inne och hjälper mig väldigt mycket. Ja, tränar mycket med Altas. Vi har några killar som är up and coming. Det som är bra med dem, de har samma kroppstyp som Alexander Löf till exempel. Mm. För att många vill att man ska träna med samma typ av människa. Alltså fysiken och sånt ska vara samma. Jag tror inte på det, men jag får in det i alla fall. När jag kör med dem, det känns som okej, det här är Alexander. Han är lika lång som han och han boxar som han. Och jag ska försöka göra mina grejer.
Ni har ju
Robin
Dors där.
Ja, han brukar vara där någon gång i veckan. Ibland 2 gånger i veckan.
Alexander Löf.
De brukar vara där 2 gånger per vecka ungefär.
Nej, men jag tror inte på det här att han har coachat dig, han kan avslöja saker och ting. Slutet av dagen, det är en fight. Vet, jag mötte en kille från vår egna klubb. Vi hade tränat ihop i 3 år. Han hade ingen aning vad jag kommer med. Mm. Jag visste inte vad han ska göra. Daniel som mötte Alexander Löf, alltså, det hjälper inte att veta allting om varandra. De man går loss på varandra, det är en fight. Det är mycket,
men det är ju mycket lite så, som sagt, när man stänger buren. Med tanken på att du vet inte vad din motståndare gör. Och din motståndare vet inte vad du gör. Mm. När ni går in, det som händer, händer. Ja. Man vet aldrig vad som kommer hända. Man kan ha en idé, absolut. Om man ser Khabib, då vet man, okej, Khabib kommer ta ner. Men han sänkte Conor McGregor.
Mm.
Ingen såg det komma. Mm. Men det hände. Det är samma sak överallt. När buren stängs...
Ja, man vet aldrig. Och det är farligt när man tror att man vet. Då är det mycket lättare att överraska. Nu vi säger, jag tror att Alex ska komma in och försöka boxas mot mig. Man, han kan dyka från ingenstans. Jag kommer inte vara med på det, tänker vi. Men jag är med på allt. Jag tänker inte, jag möter den killen som det finns några videos på YouTube. Jag går in, det är en sluten cirkel. Liksom. Det, han kan göra precis vad han vill. Och jag måste vara med på det.
Jag längtar så mycket. Alltså. Jag fick mina... tågbiljetter och hotellrummet och allting så är fixat. Alltså jag längtar till den här lilla...
Får du rum och grejer?
Hörru du,
I'm a hired private contractor, you know what I'm saying? Like,
jag hörde att nu på söndag ska man ha mediedag.
Yes, har du det stämmer. Fått det stämmer. Ja. Det var på lördag, men de ändrade det för min skull till söndag.
Han sa det igår. Zlatko, Dan White, han var här igår. Han satt där. Med Jörgen. Okay. Så att ni...
Det var därför det var varmt.
Var de här igår?
Ja, de var här igår. Så de snackade om att det ska vara mediedag på söndag.
Ja.
Så då, det är skithäftigt, det är något nytt. Det är lite amerikanskt också.
Faktiskt,
lite,
kommer ni samlas då liksom lite så här presskonferens?
Ja, det ska vara så här media mingle liksom, och en face-off.
Ej, vad kul.
Får man vara på plats eller?
Jag vet inte om ni får vara på plats, men åk med mannen, du får vara med.
Jag ska, om de inte släpper in mig, jag kommer att fightas in.
Jag säger, jag kommer inte utan Mo.
Det är väl klart du kan. Du är ju vet du, 1-0 på FC.
Ja, du ska vara min coach också. Så.
Yes.
Ska du köra kostym och grejer? Så
jag har en kostym där inne. Det står så här Tim Malekpour. De har sitt in den. Den är så här, jag vill ha den, men det blir lite för mycket.
Nej.
Men han kommer komma dit med sina fina mjukisar, mannen.
Låt oss gå all white. All white.
Ingen anledning.
Det går inte. Han ska vara i mjukisar, ska vara i kostym. Han bara, vad är det här?
Jo.
Nej, lägg kostym alltså. Lägg den. Asfett.
Eller så lägg nivån. Du lägger nivån.
Eller så köper vi Borat suits.
Nej, men folk som hör det här, ni får skriva till mig vad ni vill att jag ska ha på mig.
Oj, jag lovar, det där kommer likna oss på din lista.
Speedos.
Nej, mellan så här, sportjackkläder och kostym. De två alternativen har ni.
men det är alltid en sån nice vibe så här på FCR. Det är många fighters och folk som jobbar med galan. Vi bor på samma hotell, man är där, man äter, man softar, man...
Det är jätteroligt faktiskt.
Det är så nice. Det är som en liten...
Damn, jag har inte fått ett skit och vi sponsrat det med galan.
Nej, förra galan när jag skulle möta Svelas. Det var samma sak förra gången. Vi var alla på samma hotell och jag skulle möta Ilas och det var den enda personen jag omgicks med. Vi åkte tillsammans till invägningen. Han och hans tjej, jag och min tjej, vi var i samma bil. Vi åker fram och tillbaka. Jaha. Och det var så konstigt att om 5 timmar kommer vi slå av huvudet av varandra.
Är det sant? Ni delade skjuts till...
Ja, vi åkte min bil fram och tillbaka hela tiden. Vi omgicks efter invägningen till och med. Samma dag när vi skulle gå matchen, vi åkte tillsammans i min bil till arenan. Vi pratade om att vi ska ses, vi ska göra så. Vi hade planer att... För att han har en nära kompis som bor i samma byggnad som jag bor i. Aha. Och de brukar vara där. Vi har träffats, de har varit på Pankris för att vi bor i samma byggnad då, när de är i Stockholm. Så vi har en, så här, en vänskaplig band med varandra, om man säger så. Och han är en riktigt skön kille att omgås med. Så här, riktigt chill, liksom, öppen och så.
Faktiskt.
Så vi hade mycket planer, men för mig det blev sjukhus och smärtstillande och fan...
Ja, just det. Det var han skadade.
Ja, han skadade mig. Recovery time. Det hade vi inte räknat med. Armen.
Yeah. Och Ilas Zabelai ska ju nu möta din lagkamrat
Basir Saftari.
Mm. Men är han på kraft?
Jag har inte sett han på typ 2-3 månader där. Han var där lite från början, men jag tror, om jag har sett rätt, han tränar hos Omar fortfarande. Vissa har sagt att han tränar hos Alton på Mac Kraft. Vad heter det?
Ja, på Mac.
Precis. Men jag vet inte. Jag har inte riktigt koll.
Jag har inte sett honom på Mac. Jag har sett dem där för länge sedan.
Okay. Jag har sett några stories av andras...
Okay.
Alltså jag tror han... Jag vet inte, men han signade sin fight-kontrakt när han var på Kraft. Så jag tror han...
Okay.
I don't know. Det är lite så här...
Ja. Ja, jag tror inte det är inte så objektivt vem de kör för. Det är bara de får gå match liksom och de får sin träning. Det blir bra.
Ja, man vet inte.
Jag menar, det är inte liv och död. Det är inte landslaget mot...
No comment, sir. No comment.
Nej, men det är ju intressant det liksom för Ilas, för att han har ju liksom haft såna tajta och bra matcher och han har liksom...
Han jagar alla på Pankreis.
Ja, apropå det, jag träffade han senast, alltså nyss när jag var tränare på Allstar med Filip. Ah, då var han där och tränade med Penny och Goran.
Ah, okej. Okay. Nej, men han är ju asgrym, skitbra kille och precis, han får liksom bara möta så här, de tuffaste från Pankreis.
Och han skadar alla. Jonny hade också tummen.
Han fick operera tummen, just
precis.
Det.
Och jag och Jonny omgås med varandra på träningen, kollar på varandras är. Bägge två kommer från samma jävla.
Han är en mindre version av mig. Vill bara möta de mesta.
Ja, det är den.
Precis, han är riktigt modig faktiskt. Att han mötte mig i debut, hatten av. Alltså, jag har respekt för han resten av mitt liv. Mm. Det där, han är en vinnare i mitt huvud. Mm. Gå en sån match, skada mig på det sättet, vara nära och vinna. Det är små marginaler. Det finns ingen vinnare förlorare på det sättet. Det är en annan grej om du lägger svansen mellan benen efter 2 minuter när någon pressar dig och sen du springer runt i 4-5 minuter tills någon avslutar dig. Eller du låtsas knockad, man lägger sig bara. Eller när läkaren frågar, ser du mina fingrar? Man bara nej, jag ser inte dem. Fast man ser. Jag vet flera som har gjort så. Men i hans fall, alltså, hatten av för Ilas. Ja. Du är riktigt grym.
Det var en bra match. Det var en jättebra match. Mm.
Det finns så som du nämner, det finns många sätt att hitta en väg ut ur en fight. Och Ilas är ju en sån som inte tar de där vägarna ut. Och det är det, hans record nu är ju liksom 0-2. Och låt oss säga liksom nu, han är i din ålder vet jag, tror jag 89.
Ja, han är också 30 plus.
Ja, och liksom, låt oss säga att det inte går vägen här i en liknande match, ja, men då är det 0-3. Det är ett väldigt tufft matchfacit, men det säger ju inte alls liksom vilka typer av matcher det har varit. Liksom så här, vilken fighter han är. Så liksom jag väljer ingen sida eller någonting, men jag tycker liksom för Ilas skull att storyn blir berättad rätt.
Det är lite så nu för tiden tycker jag. Folk bryr sig för mycket om record. De kollar inte vilka du har kört mot. Och det var det jag brukar prata ganska mycket om. Alltså när jag går på olika podcasts eller jag pratar med olika folk. Folk som går, fighters som går och tar lätta matcher och är, vi säger, 10-0. Mm. Det betyder ingenting. Du går en steg högre än det där lätta matcher finns inte. Du kommer få stryk. Mm. Och sen hela din, alltså allt du har i ditt huvud, allt bild du har om dig själv. Ah, jag är undefeated, jag är det här, jag är bästa fighter. Det kommer förstöras. Och du kommer bli deprimerad.
Så är det. Och jag tror inte deras karriärer är lika rolig som våra karriärer.
Absolut inte.
Anledningen att jag inte vill hålla på med annat. Jag gör det här. Jag vill känna mig fri, modig. Jag vågar ta stegen in i buren och så. Men när du gör allt det här utan att veta att du är modig. Mannen, vad fan håller du på med? Allvarligt talat.
Det finns inga utmaningar.
Du vågar inte ens anmäla dig. Som amatör, vissa vågar inte ens anmäla sig till en turnering för att där har du inte koll på vem du möter. De väntar för att säga, de här tre namnen, jag är mycket duktigare än dem. Då anmäler jag mig. Ja. Sen kommer en värsting in. Man bara, jag är sjuk. De tar bort namnet. Det har hänt. Ja. Eller som proffs, många tävlar bara för en enda organisation med bestämt management. Alltså, allvarligt talat.
Och det är jättesynt tycker jag att fighters eller deras management säger den här är nej, den här är nej, den här är jag. Den här är jag för att det här är en vinst. För mig, det har alltid varit så. Varenda match de har lagt framför mig, jag har sagt ja.
Och jag tycker det
oavsett vem det är. För
vår skyldighet som fighters att ta 100%. Upp såna här grejer. För folk ska veta att Ilas är ingen dålig fighter.
Absolut
inte. Han är fan
inte.
I min nivå på riktigt. Om vi möts igen på riktigt, jag vet inte vem som vinner. Mm. Och folk går runt och säger att Amir har vunnit ett par matcher, han har förlorat alla. Nej. Fighting handlar inte om rekord. Alltså, det han gör under ett år ska inte avgöras på 5 minuter där inne beroende på vem han möter. Han kunde ha tagit en lätt match. Nu Ilas, han kan kräva vilken matchning som helst. Han kan möta en debutant, han kan möta någon som aldrig... Nu, efter 2 raka förluster, han möter en som ska gå över till proffs första gången, men den killen är också i min nivå. Han har slaktat allt och alla som amatör. Mm. Han har hållit på i 10 år. Mm. Och ingen vet, alla på papper, Ilas ska möta en debutant. Och Ilas vet att det här killen är ingen debutant. Han är duktig på riktigt.
Det är det. Det
är han är krigare.
Det är därför det är upp till oss kommentatorer som ska berätta historien
precis
bakom matcherna att få fram att det kanske ser ut som 0-0 mot 0-2 här, men egentligen så är det så här 12-6 eller whatever mot liksom 15-10, alltså liksom så att liksom berätta historien om de här fightersna. Och det är det som är så bra med FCR, att folk har ju fått se även amatörer fightas i, liksom i en, på en stor gala liksom med en stor scen, och man känner igen killarna som liksom Basir, som Abdurrahman Nasruddinov,
som Basir har mött och vunnit.
Exakt, exakt. Och det är det. Det är det som är så bra, för att man som amatör, man vet ju liksom, man kan få fightas i en gympasal i Malmö.
Precis, ingen visste jag har gått nästan 30 amatörmatcher heller. Ingen bryr sig.
Nej.
Jag tycker så här, när det kommer till rekord, det är enda gången siffror ljuger. Eller siffror kan ljuga.
Men det är ju lite så, folk som inte vet, de börjar räkna dig som en fighter när du har blivit proffs. Det är därför det är så många rushar också för att bli proffs. Mm. Bara för att tjäna pengar eller för att folk ska säga okej, oh, han är proffs.
Och alla proffs är ingen proffs, jag lovar det.
Absolut inte.
Och tjänar man pengar då?
Ha?
Tjänar man pengar?
Som proffs?
Ja.
Absolut inte. Om man gör det för pengar, det är det dummaste man har gjort. Jag gjorde en beräkning någon gång, alla timmar man lägger på den här jävla branschen. Om jag räknar dem, jag tror jag får 2-3 kronor i timmen. Mm. Om du får bra betalt, om du får ens få, alltså vi säger, du får 50 000 varje match.
Min matkasse för bantningarna. Det är mer än det man får betalt.
Nej, men alltså, tänk bara på timmarna man inte får betalt
från
sina vanliga jobb.
Men det är
för
kärleken till sporten i stort.
100%.
Och sin egen liksom...
Folk brukar, ni började på min klubb, brukar komma till mig och säga jag vill bli proffs, jag vill göra så här. Jag bara, när du kommer hit, hur mår du? Jag bara, det är tufft, men man kämpar igenom. Jag bara, nej, hur mår du? Psykiskt, är det bra? Har du kul? De bara, ja. Jag bara, nej, har du kul? Alltså det här, om det inte är din passion, kör inte, för det är dumt. Du ska köra för dig själv, du ska inte köra för pengarna, du ska inte köra för framtiden, du ska köra för dig. Mm. Nu, done. Så alla tänker så här, vad fan menar jag? Jag bara, du kommer fatta vad jag menar. Mm.
Mm. Och det är det som du var inne på med att vara undefeated eller inte och sådär. Man lär ju känna sig själv med förluster. Man lär känna sig själv så här, hur vet man att man verkligen är en fighter om man inte haft någon motgång än? Mm. Det är liksom, ta fighters som Dustin Poirier, Charles Oliveira, liksom sådana som har blivit beaten down, knockade, bytt viktklass, get beaten down igen, kommer tillbaka och liksom nu är på toppen. Det är ju de som jag tror att också fellow fighters som ni kan liksom se att bara wow.
100%. Ja, det eller är ju, alltså, om man tänker just på innan fighten, på träningarna, det är ju en stor anledning till varför man kör sparring, och man kör sparring med olika folk. Det är inte för att du ska just träna, det är inte bara för att du ska träna på det du har tränat på. Det är just för att du ska hitta dina svagheter.
Exakt.
Det är därför du ska köra mot folk som kan slå skit ur dig. Liksom. Mm. När du gör det, då fattar du. Då bara, okej, här och här måste jag fixa de här. Annars kommer jag bli knockad. Mm. Annars kommer jag bli nedtagen. Mm. Och det här. Och det, samma sak blir det under fighten också. För man lär sig alltid. Det är det som man gillar med det här idrotten. Mm. Man lär sig varenda steg. Varje dag jag lär mig något nytt. Mm. Varje dag, oavsett vad vi gör. Mm. Jag lär mig något nytt om mig själv. Mm. Och det är... Som Amir sa det förut, det är renaste känslan, det är renaste formen.
Allting är äkta.
Verkligen.
Ja. Och det där är sådana där grejer som man, hur fightingkarriären än ser ut, hur den än går, sådana där saker tar man med sig i livet hela tiden. Alltså så här, min fightingkarriär är så här liten jämfört med eran, men jag kommer ihåg, jag tog en förlust, jag blev utstrypt av Alexander Löv.
Yes, just det, ni nämnde det.
För 4 år sedan. Jag var inne i buren igen 3 veckor efter och gick match. Mm. Och jag vann den. Och det är bara en sån här grej. Så här, jag skiter i vad mitt MMA-record är nu när jag sitter här som 30-åring. Men jag vet att jag har blivit utstrypt, jag skämdes, jag torskade. Vad är jag för typ av person när jag står inför den motgången? Drar jag av mig tejpen ur handskarna, kastar dem i papperskorgen och säger jag tog en förlust. Fuck det här. Mm. Eller är jag en sån som bara lyssnar... Boka in mig på nästa gala. Jag ska knyta på mig de här handskarna.
Precis,
igen.
Det är skillnad att förlora än att vara en förlorare. There det är två go. Helt olika grejer.
Absolut. Andra proffsmatchen jag körde mot Adam Westlund.
Mm.
För de första 2 minuterna. Alltså jag hade kontroll under matchen. Jag körde jättebra, tyckte jag.
allting var bra. Sen när jag tog ner honom och fastnade i hans guillotine. Mm. Efter matchen jag satt där och grät. Mm. Och jag grät inte för att jag skämdes. Jag grät inte för det här och det här. För jag visste att jag kunde göra bättre. Och direkt när jag gick till omklädningsrummet, jag visste vad jag skulle göra. Och dagen efter, jag var på träningen. Jag tog ingen days off.
Han skrev till Adam Westlund en vecka senare, jag vill ha rematch.
Jag skrev till honom, till hans tränare. Jag vill ha rematch. Det var dumt av mig. Det var dumt av mig. Men
fick du något svar?
Nej.
Något svar?
Nej. Mm. Fuck it.
Left on red, eller?
Men det, ja, men det är ingen, det är okej. Okay. Ingen 14-åring tjej här. Jag bröstade förlusten. Det var mitt fel. Jag gjorde dumt. Han gjorde bra av sig. Jag backar inte det. Alltså det är inget jag menar. Jag menar att just att man förlorar och sen man går tillbaka och sen jobbar på det man vill, man måste jobba på. Det är det som gör fighters och blir bättre fighter. Mm. För jag har träffat många som efter förlusten, de har bryts ner. Alltså.
Ja, de kommer inte tillbaka precis.
Precis, det måste komma från hjärtat. Precis som när, om någon skulle skada dina barn eller din nära och kära och du ska försvara personen och få stryk. Nästa gång någon stör dem eller hotar dem, kommer du inte göra någonting och ge upp eller kommer du fortfarande försöka varje gång? För att du har kärlek till dem. Vi säger om någon försöker skada min lilla syster och personen är dubbelt så stor som mig, mycket starkare, vi säger han är världsmästare i någonting. Jag hoppar in, jag får världens stryk. En vecka senare någon annan eller samma person till och med försöker skada min syster igen. Jag kommer hoppa in 100% igen. Det är samma sak med fightingen. Gör du det med hjärta och kärlek, skitsamma om du förlorar. Kolla vad vi sa precis om Ilas.
Ja, precis.
Han har raka förluster. Vi står här och hyllar av honom. Yep. Oh. Hyllar honom. Så.
Ja, men det är lite så. Jag brukar i mitt huvud tänka så att alla fightas. Men just efter förlusten, man ser vilka är fighters.
Exakt.
Det är lite så för mig. Och jag kände det själv personligen också. Jag hade två raka förluster. Två tuffa. Första fighten jag blev knockad, stoppad, och andra fighten jag blev utstript, och det took a toll on me. Alltså jag tog det personligt för mig själv, för jag visste jag kunde göra bättre. Och jag gick tillbaka, jag tränade ihjäl mig, jag blev bättre. Och nu det är samma sak. Varje dag när jag går till gymmet, jag måste lära mig något nytt, jag måste bli bättre på någonting.
Det är lite så vi har förluster också, man lär känna sporten djupare och på riktigt. Vilka, alltså, du vet, många tror att det är jättekul att vara proffs och ha fans och sånt, men de är inte fan av dig, de skiter i dig, de vill ha en vinnare bara. Du vet, jag hade väldigt många raka vinster som amatör, sen går jag över till proffs. Varje match jag vinner, de kommer intervjua mig i buren och så. Jag hade inte förlorat på länge, jag visste inte hur det är att förlora. Jag förlorade matchen mot Dilshad Murad på Fight Club Rush. Mm. Och jag står där inne och väntar på att någon ska komma och fråga mig. Alla var runt honom. Jag står helt ensam i ett hörn. Ooh. Alla var ute. Du anar inte vilken chock jag hade. Jag kollar runt om mig. Känner mig helt ensam. Och jag börjar promenera. Jag ser min tjej som så här, pekar. Kom hit. Vi går ut. Det var fullt med människor där ute. Det var som en tunnel man ska gå igenom dem. Som de brukar alltid hoppa in och ta bilder och krama mig. Och sånt. Jag går och jag väntar hela tiden. Vem hoppar in? Vem ska ta bild med? Ingen. Alla blickar, de ser igenom mig, bakom mig mot buren. Jag går till omklädningsrummet, min ögonbryn var öppen, de skulle sy den. Jag sitter där ensam med min tjej. 5 minuter senare kommer mina närmaste kompisar med mina skor och kläder och sånt som jag hade tagit av mig innan matchen. Jag tänkte, det här är de enda som bryr sig om mig. Jag har inga fans, jag är ingens hjälte. De vill ha en vinnare och du kan inte vara vinnare hela ditt liv. Även om du hela din karriär, du vinner, sen du slutar tävla. Det finns många bättre än dig, de kollar på dem. Så någonstans man ska vara medveten, det är min skyldighet att ta reda på vad mitt liv handlar om. Många gör det, vi ser för pengar, för fame och sånt. Det är inte äkta, den finns inte där.
Nej, och det lättaste sättet att se det nu för tiden, det är social media.
Och ja, första, precis.
När jag förlorade första två matcherna, de enda som skrev till mig, det var min mamma, det var typ Amir. Några andra nära vänner. Och de bara, men det är lugnt liksom. Sånt som händer.
Vi älskar dig ändå.
Ja, typ. Det är de där moments som man känner det verkligen i hjärtat. Och det betyder jättemycket för mig. Men sen när jag vann matchen mot Elvin. Och sen jag kollar på min inbox. Och sen är det så här 100-200 stycken. Ja, alla skriver. Alla lägger stories. Alla lägger där. Ja, min broder på persiska. Någon från Iran, någon från Turkiet. Jag bara, vem fan är det här personen?
Och alla skickar mig så här, de försöker kontakta och så här, jag börjar blocka folk en efter en. Jag lovar dig.
Det var... jag gör inte det, men
nej, jag gjorde det för att jag
medveten bara.
Nej, för mig det är lite så här jag vill inte. jag gillar inte den här fake kärleken verkligen. Och det tyvärr det kommer finnas och jag lärde mig efter den där. Jag kommer inte börja blocka folk om de inte skriver till mig. Men just den där var lite emotional. Och det var efter en vinst. Jag var en glad. Jag var skitglad. Men jag såg det. Jag bara, vad fan är det här människan? Ja. Jag går på hans bilder och försöker komma ihåg vem han är. Ingen aning vem han är. Mm. Och så han har lagt en story. Ja, min bror. Wow. My brother won his fight. Come on, another one soon.
Och, allvarligt talat, det är inte bara sociala medier. För sociala medier, det är fortfarande människor. Jag känner det överallt i livet.
Nej, det är
när
det
går bra, alla är med. När det inte går bra, alla vänder blicken de skiter i.
Nej, och jag märkte det
råaste formen efter den förlusten mot Delshad. Jag förstod hur ensam man är som förlorare.
Det är alltid så. Och det är då den här saying kommer. Du fightas för din egen framtid.
Precis.
Ingen bryr sig annars. Mm. Det är så här. Alla lever egen framtid. Mm. Mm. Förutom det finns...
Jag pratade med Mo för några veckor sedan om just de här känslorna man har. Man är nervös och sånt. Och han sa någonting jättebra. Han bara, största oron många har som fighter, det är vad andra tycker och tänker om dig. Och kom ihåg det här, när du förlorar, det är 3 personer som skriver. När du vinner, det är 800 personer som skriver till dig. Varför spelar det för roll längre vad de tycker om dig? Mm. Skit i det bara. Och det blir så enkelt att bara, vet du vad, jag bryr mig inte vad ni tycker om mig. När jag på tisdag morgon är ute och springer tills jag nästan dör, jag känner döden på riktigt. Var är ni då? Ni skiter i vad jag går igenom, ni ser några minuter och det är därifrån ni ska döma mig. Mm. Och oftast, det finns så här många som är bättre än mig hela tiden. Nu, alla pratar om Khamzat. Alltså hela Sverige pratar om Khamzat, han är allas bror. Mm. Om han förlorar 2-3 stycken, då får du se vad folk säger och tänker om den killen. Mm. Han som har lagt hela sitt liv i sina händer. Alltså sättet han har levt senaste åren, du vet, i Allstar, i ett litet rum. Han förtjänar allting. Mm. Ingen har gett någonting gratis till han. Mm. Han tagit sig till Sverige. Vi bodde i Kalmar tillsammans. Jag har tränat några gånger med honom i Kalmar när precis jag började med MMA. Så jag känner honom därifrån.
Okay.
Och första gången när vi körde på mattan med varandra, jag sa till alla, jag bara, det här killen är världsmästare. Folk skrattade åt mig. Många där ute har pratat med mig om just Khamzat. För vi säger 3 år sedan, 4 år sedan, när han hade gått någon amatörmatch. Jag sa, den här killen, alla bälten i världen tillhör han. Om han bara får chansen att slåss om bältet. Mm. Alla bara, fan, du är dum i huvudet. Men jag visste, det finns vissa grejer, det går inte att sätta ord på det. När du ser en människa, du vet att den här människan kommer lyckas. Det är samma sak med Mo. Jag har sagt till alla, om ni gillar era fighters, sätt inte dem framför Mo. Det kommer inte gå bra. Den här killen är nästa Sveriges nästa stjärna. Och världsstjärna. Jag skulle aldrig kunna skriva ner vad det är jag ser hos Mo. Mm. Men som fighter, jag känner den. Det är som en värme. Om folk inte förstår vad värme är, hur ska du förklara vad värme är? Det gör inte ont, det kiklas inte, men den är skön på något sätt. Det går inte att förklara vissa grejer. De måste bara veta vad det är för något. Mm. Och det har jag sett hos honom. Och det var det jag tänkte säga, att oavsett hur bra det går, så fort det inte går lika bra, alla försvinner och du är ensam där. Mm. Så gör det för din skull eller gör inte det.
Men den här, det finns en grej som jag vet nästan alla fighters, inte nästan, jag tror verkligen alla fighters har gjort någon gång i deras fightingkarriär. Innan matchen, när man går till toaletten, stänger dörren, kollar på sig själv i spegeln och snackar med sig själv. Har du gjort det?
Yes.
Du har gjort ja. Det. Alla har gjort det, jag lovar dig. Och en anledning man gör det, för att deep down man vet, man vill bara göra sig själv proud. Och det enda som betyder någonting egentligen är sig själv.
Precis.
Så om du har inte gjort det som en fighter, då gör du inte det för det här gamet.
Precis, som vi nämnde,
du gör inte det för fighting.
Som vi nämnde om de här som har perfekta rekord och sånt, de vet innerst inne att jag har inte mött någon bra. De kan inte vara stolta med sig själv. Alltså samvetet kan du lura. Du kan lura många andra ute, men du vet själv om du är modig eller inte.
You can brainwash people, absolut.
Precis, men inte dig själv.
Men sooner or later.
Så alla där ute som fightas, precis, de vet om de är modiga eller inte. Ilas, jag tror han sover gott. Han skiter i hans rekord.
Ja. Kolla vilka han har mött.
Och vilka matcher han har gått.
Shit, grabbar, alltså. Man blir fett peppad, alltså.
Ja.
Nej, det är skitbra.
Ja.
Fucking hell, ni går loss alltså. Jag gillar det. Jag gillar
det. När det kommer till träning och fightingsvärlden, det finns vissa människor som förtjänar lite mer, och det är nybörjarna. Ingen pratar om dem, ingen bryr sig om dem. Man ser på klubben, det är så här folkgrupper, de här är lättviktarna, de här är tunga killarna, de här är proffsen, de här är amatörerna. Men nybörjarna, ingen tar dem på allvar, förutom vissa riktigt grymma människor, så som Omar och Nico är faktiskt. Och det är det som lockar mig mest av allt till Omar, att han på riktigt, han behandlar en nybörjare, eller en handikapp människa, lika på samma sätt som en världsmästare. Det är samma respekt, samma mottagning. Första gången min tjej kom till Pankrace, hon la märke till det också direkt. Hon bara, han är speciell så alltså. Alla är välkomna där. Många säger det med ord, de ger dig leende och sånt, men det är inte äkta. Du känner, alltså, vi människor, vi känner av känslor. Ja, känner av det. När någon, vi säger, när Sebastian Kadestam vinner One Beltet och kommer hem, om Omar behandlar honom annorlunda med oss andra. Man känner av det direkt.
Ja.
Men det har vi aldrig känt hos Omar. Eller Nico, för den delen. Och på klubbarna, nybörjarna som kommer och tränar. Jag tycker de förtjänar lite mer kärlek. För att tänk bara vad de går igenom. De blir utklassade dag in, dag ut. Men de fortsätter komma dit hela tiden. Mm. Ingenting ser bra ut. Ingenting känns bra ut. Om jag gör någonting, vi säger 10 dagar och det känns ganska dåligt varje gång. Det är väldigt svårt att ha den disciplinen att fortsätta.
Mm.
Men de gör det på riktigt. De kommer dit, de är oroliga för hur ser de på mig? Kollar de på mig? Så fort någon skrattar, de bara, man tänker så här, shit, de pratar om mig. Jag gör allting. Mm. När jag var nybörjare i boxning, alltså, jag skämdes för att skogboxas. Min största mål i boxningen var att jag ska kunna skogboxas och inte se ut som en idiot.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag skogboxades framför spegeln, någon skrattar, jag bara, shit, de skrattar åt mig. Men jag hade ett mål, du vet. Jag ville bli bra boxare för att vara nära den här tjejen som var där och så. Och det är samma sak. Jag tycker man ska ge mer kärlek till nybörjarna på alla klubbar där man tränar.
Alla har varit nybörjare at some point. Liksom. Ja. Utan nybörjarna, vi skulle inte ha proffs och sånt. Precis. Det är always så.
Det är den. Man kan ha hur mycket talang som helst, men man kommer alltid få sitt ass kicked i början.
För att
det går inte att komma till en kampsportsklubb och vara the shit och vara ny.
Det är inte bara så. Kampsport. Alltså vi säger vi är proffs i kampsport, men om vi går och kör tennis mot någon som har kört tennis ett tag, vi kommer vara nybörjare.
Mm.
Man är alltid nybörjare.
Jag är bra på padel.
Men det är alltid så. Det är alltid så. Så
nej, men inte bara de som är dåliga och ska bli bra i framtiden. Det finns folk som kommer aldrig bli bra. De är lite äldre, de är så ensamma, de vill vara där. Det är riktigt sorgligt att känna så här, om jag försvinner, vi säger jag har tränat på en klubb i 5 år och jag försvinner, ingen kommer sakna mig, ingen kommer skriva till mig, ingen kommer fråga var har du tagit vägen. De människorna, vi vet inte vad de går igenom, hur de har det.
Nej.
Och det kostar inte att vara snäll och ge kärlek.
Absolut.
Och jag lovar dig, den som mår bäst av det, det är du själv när du är snäll mot någon.
Behandla folk.
Så nästa gång du är på klubben, precis, tänk på de här människorna.
Det är väldigt sant.
Mm.
Väldigt sant. Alla vi som tränar känner igen det där. Det där när du sa det där, det där sista. Mm. För det är folk som så här, dyker upp sen någon gång ibland, de är nya, men de har inte sin klick. De har inte sin så här klick på mattan.
Nej, precis.
Och det där är väldigt, väldigt sant.
De vill det lika mycket som oss. De vill också att man ska prata med dem, hälsa på dem. Hur gick, vet man i duschen, ingen fråga, hur gick det idag? Eller de har varit borta 4 månader, när de är tillbaka, ingen säger, var har du varit? Ingen bryr sig. De syns inte, de hörs inte. Om de försvinner, ingen lägger märke till det. Och det är inte schysst.
Och man har ju varit i nya klubbar själv, så man vet hur det känns. Mm. Och inte bara klubben, man har ju gått skola. Man har bytt skola. Ni är i skolan, man har inga vänner, skolan. Man sitter på sidan och äter själv och tänker okej, vem ska jag snacka med nu? Mm. Det är lite samma känsla när man går till nya klubbar. Tills någon cool kille kommer, hej, hur mår du idag? Man bara, hej, what's up? Och så man blir helt så här.
Det här, jag ville få det sagt, det här är viktigare än matchen.
Du har rätt, faktiskt. Du har rätt.
Den här sista delen. Jag ber alla, tänk på det.
Right, grabbar.
Men vänta, inte. Om allt går bra, hur ofta vill ni bli matchad? För jag vet, ni båda var ju borta ett tag. Ja. Du har ju sagt att du inte blir matchad så ofta.
För mig, om jag går en match idag och sen jag har inga skador. Om du säger till mig om 2 veckor du kan gå match, jag kommer vilja gå match. Jag vill köra så mycket som möjligt. Men det här året jag vill köra minst en match till efter den här matchen.
Minst en match
till. In a perfect world, 2.
Mm.
Vi får se. Men som sagt, om jag är skadefri, jag vill gå in och köra. Om jag har skador, jag vill köra. Men mina tränare kommer inte låta mig köra.
Jag skulle hoppas på 4 matcher per år. För att jag gillar att börja från grundkondition och sen uppåt varje gång. Ja. Jag vill inte hoppa in sådär. Jag tror verkligen på processen. Perioder. Liksom. Ja,
kontinuitet.
Precis. Ja. Att man ska börja från noll, toppa allting. Och så. Jag har lärt mig det här tack vare landslaget och läkarna vi träffade och så. Jag skrev ner allting.
Personlig träning.
Och våra utbildningar och så. Att, ja. Vill man vara på topp, det går inte. De säger 3 gånger per år, men det är lite för lite. Så jag skulle vilja klämma in en till. 4 per år. För att kunna verkligen prestera.
Mm. Nice. Det tackar inte vi nej till.
4 matcher per år? Nej, gud nej.
FCR har ju sagt att de ska ha 4 event per år.
Ja, jag hoppas att ni kan komma in på FCR 10.
Jag skulle tävla där egentligen. Sen ringde han mig för någon månad sedan och bara, vill du möta Alexander Löf? För Alexander skulle möta Johnny egentligen. Alltså det har blivit som värsta fyrkanten. Alltså,
men det blir ändringar. Ja.
Och sen han ser Ilas mot Basir. Jag bara, vem sida ska jag vara på här? Ska jag heja på? Det var så här. På riktigt, vi är en familj. Alltså det, Sverige. Nu har jag mött alla 2 varv liksom, som amatör och proffs. Det räcker. Jag vill ut. Alla man tränar med ska möta, ska man utmana eller bli utmanad av. Det är folk man känner. Man har någon gång ätit på samma bord med dem. Jag börjar bli trött på det. Det är inte roligt längre.
Sitta i samma men
i början av det här avsnittet så nämnde du Superior Planschen. Skulle du vilja fightas där också innan du börjar titta?
Det tror jag. Jag skulle vilja tävla där också. Mm.
Det är det något speciellt du skulle vilja möta där då?
Nej, jag har aldrig tänkt på det. För det handlar om mig själv, jag skiter i vem jag möter. Nu till exempel när jag möter Alex, många säger är det sånt att du ska boxas med honom? Så, tro mig, många gånger jag har glömt vem jag ska möta eller vilken style det ska vara. Jag håller på att utvecklas, jag vill göra någonting i min karriär. Mm. Det har ingenting med min motståndare att göra. När vi är där, det är 15 minuter av allting. Jag kanske går in och förlorar första sekunden, han connectar någonting, jag blir knockad, jag kommer ut. Min resa fortsätter, det där, jag snubblar bara. Mm. Det är inte ens 1% av den tiden jag lägger ner. Jag är på klubben och går, vi ser matcher i situationstecken, 2 gånger per dag. Det kan inte bli tuffare i mina träningar. Mm. Min krig är någon annan, alltså, för mig det är mycket större än 15 minuter där inne. Men såklart, det ingår att kriga till sista andetaget där inne. Jag kommer aldrig lägga svansen mellan benen om jag blir utklassad av någon till exempel.
Ja. Men apropå, nu tänkte jag på en helt annan grej. FCR kommer ju börja. Det snackas om att det ska finnas bälte och sånt. Är det någonting som du skulle vilja?
Som sagt, jag vill inte möta svenskar längre. Så det kommer inte locka mig. För jag vet, det kommer vara så här. Halva Stockholm är där om det är bältet. Ja, nej. Jag vill ut. Jag vill till Bellator.
Mm. Mm. Vad är det som lockar dig? Bellator?
Ingenting som är logiskt. Men jag har sett så fina highlights med Cage Warrior och Bellator. Men Cage Warrior känns att de betalar inte bra, tror jag. Så, eller så har jag utvecklats från den, men Bellator lockar mig som fan. Man har hört att UFC så här, betalar inte bra, de kastar ut vem de vill. Jag har inte hört något negativt om Bellator.
Mm. Och, precis, för ni har ju, vad heter han, Oliver Enkamp
och
Carl Albertsson.
Precis, jag har inte hört något negativt, bara positiva grejer om Bellator. Och alltså, själva ordet Bellator, det låter coolt. UFC, vad är det för ord? Men Bellator och den där loggan de har, alltså det är MMA.
Det lockar dig.
Ja, det lockar mig jättemycket.
Ja, schysst.
Jag vill till Bellator, tror jag. Sen om det blir något annat, jag vet inte. Jag ändras hela tiden. Sist vi var här, jag skulle aldrig vilja byta klubb från Pankris och Omar. Jag tränar inte utan Omar, tänkte jag, där och då. Men livet går vidare, den skiter i vad du tycker och tänker. Och jag vill hela tiden göra det bästa för min karriär. För att, som jag nämnde innan, jag har ett mål. Den är utöver de här några minuter och rekord och sånt. Det är en person, alltså jag som person som fighter. Det är en annan resa jag jagar. Och när jag är 50 år, jag ska veta att jag har gjort det bästa av situationen. Inte varit. Det vet, många tänker så här, de tränar på en klubb. Vissa grejer saknas. Nu, jag menar inte att Pankris saknades. Jag pratar allmänt. Någonting saknas på klubben. Men man tänker så här, jag måste vara lojal mot mina kamrater. Eller mot tränaren. Eller si och så. Då är du inte lojal mot dig själv. Om du vet att det här är inte bästa alternativet. Du gör det för din karriär. Ingen annan kommer göra det åt dig. Så var lojal mot dig själv först. Och sen, du behöver inte svika andra heller. Omar älskar mig som fighter. Han vill mitt bästa. Om jag tycker mitt bästa är hos Nico till exempel, i Farsta, jag tror Omar blir glad om jag gör det, om jag byter. Han har aldrig sagt någonting negativt om någon fighter som har bytt klubb. Nico, han var på All-Star, han kom tillbaka till Pankris. Omar sa aldrig någonting negativt. Mm. Många tror att det är så här kärleksrelation. Om du är min fighter, då ska vi upp tillsammans. Jag kanske vill upp utan dig. Varför är det så jobbigt att acceptera det bara? Det finns många som kanske inte säger det så rakt ut, men de lägger skulden på fightens axlar. Att, jaha, du vill byta klubb. Allt jag har gjort för dig. Mm. Har du gjort det för mig, sa du. Allt jag har gjort för dig, jag får ingenting tillbaka. Jo, du har gjort för mig. Du ska vara glad att jag har lyckats och vill gå vidare. Men alla tänker inte så tyvärr. Jag vill att alla fighters åtminstone, för att om någon klubb tänker så här, att du tillhör mig, du ska träna hos mig, du är med mig eller mot mig. Om du tycker någon annan klubb är bättre för dig, byt klubb. Nu säger jag inte byt klubb till alla, men vill du göra det, stanna inte kvar på grund av att det här med lojalitet och sånt. Du är inte olojal, du är inte en dålig människa för att du vill ditt bästa, om du tycker ditt bästa är hos en annan tränare. Eller. Mm. Som jag nämnde, det fanns inte så mycket sparringspartner för mig i centrala Stockholm. Jag började träna i Farsta. Samma elever, samma grej, men jag mår bättre av det. Och alla som tycker om mig, de tycker att jag har gjort det. De är glada för min skull.
Låter hur vettigt som helst.
Ja.
Mm. Inte så självklart för många, tyvärr.
Nej. Nej, det är mycket känslor, det kan jag förstå också.
Men just det här med att man ska vara lojal, jag känner igen det, att det är många som känner det där. Så att de vill gärna byta, men det är det där lojaliteten.
Precis.
Det
som vi tungt, nämnde, det är så äkta, du vet, det är äkta känslor i kampsporten. Man kommer nära varandra och det blir svårt att gå ifrån personen. Man känner sig otrogen på något sätt om man byter klubb. Och om fightern, vi säger någon som är ung och har precis börjat eller i början av sin resa och som de kanske inte kan så mycket. Nu är jag 32 år, alltså jag är en vuxen man, jag kan tänka klar. Men jag tycker som coach har man uppgiften att ta tag i det. Om jag som tränare är inte bästa alternativet för dig, gå vidare. Jag kan påminna dig att det är okej om du känner att du får bättre träning hos någon annan tränare eller på en annan klubb. Det går jättebra. Du får byta. Testa och kom tillbaka om det inte går.
Ja.
Precis som Omar gör. Kalle nu till exempel. Jag ser att han tränar på All-Stars. Och tillbaka hos Omar. Inga problem.
Lite han testar. Star också.
Ja, precis. Precis. Och det är så det ska vara. Man ska känna friheten.
Det är väl bra för att man testa fighter, andra stilar, andra kroppar.
Precis. Största fördelen som fighter, det är friheten i livet. I det du gör. Liksom. Du går och gör allt som är olagligt för alla. Du gör det lagligt i sporten. Du får slå huvudet. Du får fan mörda folk om du vill. Men om du inte har friheten att träna vart du vill. Du är inte fri längre.
Mm. Det är den.
Det är den.
Mer frihet till folket.
Innan vi avslutar, har ni tänkt ut? Ska ni dela någon veckans käftsmäll till någon? Någon? Mm.
Amir hade jättemånga.
Många?
Nej, jag har inte tänkt på det. Men,
spotta ut Amir.
De som inte lyssnar på det vi sa om folk som är på träningen och ingen ser dem. Ni som inte bryr er om sådana människor och tror att ni är coola. Du är aldrig så cool att du kan se ner på någon. Läste jag nyligen.
Mm. Veckans käftsmäll!
Det var bra, det var bra.
Tack, tack.
Mo?
Nej, inget speciellt. Inget speciellt, men alla i lätt vikt.
everyone can get it.
alla kan komma och få det.
Veckans käftsmäll.
Shit, du la den där riktiga Alan McGregor där alltså.
Ja, men I'm just saying.
Aj.
Han sa det bra, så jag använder det lite då.
Sweet shine my belt and bring it.
Jävlar vad likt.
Fett bra. Grabbar, vilket nöje att ha er här.
Det var riktigt kul. Riktigt kul.
Tack, jättekul att vara här. Jag måste bara lyfta dig, Carl, och Sebastian. När ni kommenterar matcherna, det är mycket roligare att tävla. Alltså, ni är fan grymma. Folk måste veta, ni är grymma. När jag tävlade i andra galor eller innan tidigare matcher och sånt, man bara säger, vad är det de pratar om?
Du går matchen. Slog honom.
Ja, precis. Man bara, nej.
Shit, it's a fight.
Precis, men ni, alltså, ni är världsklass. Ni är grymma. Jag menar det.
Tack så fan. Det är kul grej faktiskt. När jag gjorde audition för jobbet, då skickade de en fight med dig. Så de skickade en fight med dig till mig. Och jag fick spela in ett test hemifrån.
Asså.
Så så här, utan att, du vet, kolla på matchen innan, ingenting. Jag bara,
live,
jag tryck på rec. Jag bara, det får bära eller brista. För att live, alltså sen när jag ska göra jobbet så kommer det vara live.
Så är det.
Ja. Så jag tryck på rec. Kommenterade matchen själv så här framför min dator. Det var du som fightades. Och sen skickade jag in det. Fick jobbet.
Så världen är liten.
Och nu är jag
Yes. Nej, du är grym faktiskt.
Tack så fan. Detsamma, grabbar.
Alla början och slut kommer till Amir till slut.
Det är den. Alla vägar leder till Amir Malikpour.
Jag har blivit Sverige MMA och Pankris. Alla har med mig att göra. De går igenom mig på något sätt. Det är
bra. Nej, fan grabbar. Ni droppade sanningar. Det var inspirerande. Jag är skittaggad för taggad, båda galorna.
Ja, jag är taggad på söndag. Jag har postat kostymen på dig.
Ja,
vi vill se kostymen. Nej, alltså måste du visa att det står liksom efternamnet på din sida.
Jag kan ha skjorta för första gången i mitt liv.
Ja, precis. Ja, men då ses
vi.
Ha det så bra. Tack så mycket, grabbar.